Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Claes Eriksson är älskad för sin karaktär Leif i succéserien Leif och Billy på SVT. Han är komiker och skådespelare och nu även prisbelönt med TV-priset Kristallen. Han programleder podden Bygga åt idioter och YouTube-satsningen De kallar oss hantverkare. Claes har 300 000 följare på Instagram och för ett år sedan antog han utmaningen att segla över öppet hav i programmet Över Atlanten. På Instagram syns han ofta i korta humorklipp med sitt typiskt komiska kroppsspråk. Bakom allt det roliga och humoristiska finns en djup och spirituell person som övernattar i skogen, fotograferar och är nära naturen. Var känner han sig som mest hemma? Vem är egentligen Claes Eriksson? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peterfia Ståhl. När jag tänkte förbereda mig för det här avsnittet så var jag så här, okej, men vad är det jag egentligen funderar på och undrar och sådär. Och så har jag såklart gjort research som jag precis frågade dig om och sådär. Och bara, du är ganska anonym.
Ja, skönt.
Ja, men, tycker du det? Är det skönt?
Ja, jag älskar det.
Alltså, varför?
Nej, jag vet inte. Det har blivit, ska jag säga, mer på senare tid bara.
På äldre dagar?
Ja, men lite så. Nej, men jag är väldigt så här, jag tycker om mig själv, jag tycker om att inte liksom... Jag kan bli jätteirriterad när folk ger bort mitt telefonnummer så att folk, andra människor, bara ringer mig. Så.
Gör folk det ofta?
Ja, men det händer.
Att, och säger vadå?
Ja, men det kan vara allt från något samarbete eller till någon intervju. Bara ställa några frågor. Och då blir jag alltid så här, men vart har ni fått numret ifrån? För att jag vill vara anonym. Jag tycker det är
skönt. Vad är det som ger dig liksom det här att anonymiteten ändå är tilltalande, med tanke på också att ditt jobb kräver en viss typ av igenkänning eller kändiskap eller vad man nu vill kalla det för.
Ja, men jag tror väl också att i och med att man kanske har blivit en offentlig person, det var inte med i beräkningarna, så har man väl också blivit varse om vad integritet är och att det är viktigt att dra gränser.
Mm.
Så har det blivit för mig i alla fall, att jag måste få ha min bubbla där jag bara är mig själv.
Mm.
Och sen hur många ändå, för det är alltid så här, ju fler som tittar på det vi gör eller det man är med i, ju fler vill också ha tag i en. Eller fråga om saker eller vill att man ska vara med i grejer. Och då är det viktigt för mig att så här, det går inte bara att få tag i en hur lätt som helst, utan då får man mejla eller...
Ja, men så att du ändå är för... Handlar det liksom om att vara förberedd eller ha kontroll eller... Gillar du att ta saker på volley så?
Nej, det gör jag inte. Nej, och jag är också en person som vill ha en sak åt gången.
Mm.
Ofta. Jag vill inte ha 5 bollar i luften eller ens 3 bollar i luften samtidigt.
Menar du då jobbprojekt eller vardagsgrejer?
Alltså både och. Alltså det kombinerat. Jag tänker att jag har en viss del av mig själv som jag kan ge av varje dag.
Ja.
Och om jag har för många bollar så blir det, allting blir lite halvbra bara.
Det låter ju otroligt sunt och svårt i den här världen. Det allting är typ så här, man ska göra allt på en gång och det är så mycket att göra och det är coolt att typ göra 1000 saker samtidigt.
Ja, det är ju det. Och det är många som gör det. Mm. Och jag begriper inte hur de mäktar med det.
Gör de verkligen det?
Nej, det vet jag inte. Men jag tror för att må bra, för att jag ska må bra, så måste jag både liksom ha de här gränserna utåt samt ha koll på, jag ser mig själv lite som en bägare. Ja, det finns en del att hälla ur den här varje dag.
Mm.
Men sen tar det slut. Och den får aldrig ta slut. För att då liksom påverkar det mig hur jag är med kompisar, familjeliv. Alltså så. För där ska man också finnas kvar och ge av liksom.
Ja.
Så.
Det där är ju otroligt sunt.
Ja, jag tror det i alla fall. Det är skönt tycker jag.
Men var kommer det ifrån? För jag, i och med att jag jobbar med mycket hälsa och välmående och är i kontakt med många människor runt det, så är det ungefär så där jag brukar prata. Att man säger, vi har begränsade resurser, men vi beter oss som att det bara är liksom, det är en kran som man tror att man kan bara liksom hälla hur mycket som helst.
Ja, visst.
Men hur har du landat i liksom det där?
Alltså jag vet inte. Jag tror, alltså erfarenheter såklart av att man har haft för många bollar i luften.
Mm.
Och inser kanske att när man sitter på en släktmiddag att man inte är sitt bästa jag för att man är trött. Eller man umgås med någon man tycker om med och inser att man riktigt inte är där. Eller ja, så. Och sen tror jag också att erfarenhet och att jag mediterar väldigt mycket, så blir jag väldigt varse om vart jag är någonstans. Mm. Hur mycket har jag sovit? Hur mycket jobbar jag nu? Hur mycket träna kontra, ja men allting. Så det blir lättare för mig att hålla koll på vad jag gör. Så. Låter det klokt? Eller låter det förstå vad jag menar?
Ja, men när hade du för många bollar i luften då?
Ja, fast det händer ju nu också så. Men jag försöker bara beta av då så att jag kommer tillbaka. Men det är, vad ska jag säga, för några år sedan var det väldigt svajigt. Alltså så här, jag visste inte riktigt vad jag höll på med. Jag höll på med massa olika saker. Kanske inte riktigt hade koll på vad jag ville göra. Vilket gjorde att man testade olika grejer.
Var det innan Leif och Billy? Och liksom att hela det började bli så välkänt och stort? Eller var det samma
veva? Det skulle jag säga.
Ja.
Innan det. Att det var lite rörigt. Och det kan det vara ibland igen. Alltså nu också. Men jag tycker jag har en bättre, liksom, jag har bättre koll på det och kan ta mig tillbaka igen.
Mm.
Så.
En fråga. Jag cyklade hit och då precis framför mig vid ett rödljus så stannade två personer som var bekanta med den. Och de såg varandra och så var det som att båda bara, åh nej, helvete. Och så bara, hej! Du vet, man sätter på den här fasaden för att man måste småprata.
Ja.
Hur mycket hatar du småprat?
Ja, men Jag har faktiskt inte så mycket emot det.
Har du inte det?
Nej.
Är du en sån social, härlig person som bara, ja, nu.
Ja, men nu, det kommer alltid tillbaka till den jävla bägaren igen. Då. Men jag gillar ju att vara social.
Ja.
Och jag behöver vara det också. Och kan verkligen småprata om det inte blir för mycket.
Mm.
Alltså det handlar om balans allting. När jag är på någonstans där det är mycket folk, man ska under lång tid, då blir jag helt knäckt av stå och prata om väder och vind. Det här är roligt, det här, du var så kul i det. När man får höra det 100 gånger på en, liksom, då blir jag trött på det.
Mm.
Men annars tycker jag det kan vara trevligt.
Så ja. om du träffar någon vid ett ögonställe, då är din första känsla att så här, åh vad kul. Här, det här, det beror såklart på vilken person det är.
Ja.
Men
oftast tror jag det.
Det var så roligt, för det var som att de där två var så här, en skulle ha skickat ett mejl till någon som den andra väntade på. Så det blev lite obekväm stämning också. Det var nästan så att den ena bara, jag ska ta upp och mejla dig nu på en gång här för att vi fick så dåligt samhälle.
Ja, jag fattar exakt vad du menar. Det hände ju såklart. Absolut.
Okej, men så här, vad är det mest otippade med dig, tror du? Om man inte känner dig som person, utan att man så här, har dig i kanske din offentliga person eller det man ser och så här, vad är det man kanske inte inte skulle gissa?
Oj. Alltså om, ja, det kanske har att göra med att jag är en spirituell person.
Mm.
Jag vet inte. Jag tycker jag pratar om det ganska ofta, men jag vet inte om gemene man vet om det.
Ja, men okej. Okay. Men spirituell,
ja.
Det har jag ändå fått med mig från, snappat upp det på olika ställen. Men hur ser det ut för dig? Vad innebär det för dig?
Oj, alltså jag är så dålig på att svara på det. Det är så, jag vet knappt själv vad det är. Men jag hade någon typ av, vad man nu säger, andligt uppvaknande eller någonting för några år sedan. Och sen har det bara varit så. Alltså jag mediterar, jag åker till skogen och bara är.
Mm.
Så jag vet inte riktigt vad det är, men det handlar väl någonstans, ser jag lite som att jag har en yttre resa som jag håller på med liksom min karriär och det jag vill göra där, och sen finns det en inre resa som är också lika spännande för mig, som handlar mer om vem är jag, varför gör jag så här, hur fungerar det här, att liksom ta reda på det.
Mm.
Och det känns som en livslång resa, men jag tycker den är väldigt spännande, och det gör mig, ja, att varje dag blir ganska, det är härligt att vakna upp. För man vet aldrig vad man, man kan förvänta sig. Även om det inte händer någonting på det här yttre planet då, så kan det hända massa på det inre.
Vad är skillnaden från innan du fick det här uppvaknandet? Alltså i hur du såg på världen eller dig själv eller livet?
Alltså allt.
Mm.
Allt. Allt är skillnad. Det är som att jag idag ser livet med färgglasögon.
Ja.
Och det insåg jag att det gjorde jag inte innan. Lite så.
Hur, berätta mer.
Ja, men jag vet inte vad det handlar, alltså för mig var det att jag mådde ganska dåligt skulle jag säga för, ja, men 4 år sedan. Och det hade att göra med att jag liksom någonstans så här, var, låg mina värderingar i yttre saker. Alltså prylar, pengar, karriär eller lägenhet. Ja, men allt här.
Mm.
Och jag jagade det, insåg jag. Och när jag hade allt jag hade bett om, liksom sen 3 år innan, så blev jag lite så här, men varför är inte det hålet i magen, varför kommer det igen?
Mm.
Jag kunde liksom se här nu, du har ju allt det här jävla skiten, det här bad du om. Varför är jag inte lycklig?
Mm.
Och då började jag se hur jag liksom, jag började så här hålla på med så här, dricka lite för mycket, äta alldeles för ute för ofta. Alltså så att jag började fucka upp belöningssystemet också lite grann.
Mm.
Att återigen där, jag kom hem till min familj och pappa bjöd på liksom en jävla köttbit. Jag tyckte såhär, men vad fan, jag äter 5 sådana där bättre köttbitar under veckan som har varit.
Mm.
Och jag var inte närvarande med min familj eller med mina vänner, för jag var någon annanstans. Och då åkte jag på ett så här meditationsretreat, bara bestämde för att jag ska testa det.
Mm.
Och det hände någonting där. Alltså, utan att gå in på detaljer, så det bara hände någonting. Det var att jag kunde se mig själv utifrån på ett sätt.
Mm.
Alltså, jag kunde verkligen se, det här är mitt ego, det här är jag. Och ja, jag har, jag tycker, alltså jag grät och var liksom, för att jag såg vad jag har gjort mot mig själv, hur taskig jag var mot mig själv, vad jag tyckt om mig själv.
Mm.
Alltså jag har verkligen sett ner på mig själv och tyckte att jag är helt värdelös. Och det där blev tyst helt plötsligt.
Från då den stunden?
Ja.
Eller var det en process som du började jobba?
Nej, alltså från den stunden så var det verkligen en, det bara blev helt tyst. Och jag kunde, det är då jag kände som att jag kunde ta på mig de här färgglasögonen för första gången. Alltså jag kunde helt plötsligt se hur naturen och jag hängde ihop. Och jag kände kärlek, om jag säger så, jag kände kärlek för första gången på sen jag var barn. Och det var nog, handlade mycket om en kärlek till mig själv.
Mm.
Som inte hade varit där riktigt innan. Eller som alltid har varit där, men jag har inte varit i kontakt med den. Och helt plötsligt så började jag se det fina i livet, tyckte jag. Och så har det bara fått fortsätta. Alltså, jag har blivit hooked på det där.
Är det svårt att fortsätta? Finns det liksom stunder där du är på väg tillbaka i något mönster eller som tappar kontakten med det här?
Ja, men alltså, det finns ju stunder där man tappar såklart kontakt. Det kan vara att man åker hem till sina föräldrar och så då kommer gamla mönster upp.
Blir
och så.
Man sura tonåringen?
Ja, man blir 15 år igen. Ja. Men det, nu ser jag det istället för att jag är det. Utan det blir liksom okej, det går att observera det men sen stanna kvar i sig själv.
Mm.
Enklare och så. Men sen de här absolut mest destruktiva beteendena som jag hade förr är väl inte där på samma sätt. Skulle jag säga.
Alltså, det finns ju något i det här med att du är en man som pratar om de här sakerna. Jag tänker att det är viktigt för de unga pojkarna och männen att ha liksom förebilder i till exempel dig eller andra män som är liksom i kontakt med de här sakerna. Alltså i sig själva eller i känslor och hela den biten. Hur ser du på liksom den biten? Hade du såna manliga förebilder när du växte upp till exempel?
Nej, alltså... Nej, det är inte i det offentliga hade jag inte det.
Nära dig då?
Alltså min farsa har ju alltid varit en förebild. Men han har också haft sitt att kämpa med. Och det ser man idag. Alltså det, man måste själv växa upp någonstans. Jag kan inte förlita mig på min farsa och mina systrar hela livet. Eller att någon annan ska komma och liksom göra jobbet åt mig. Utan för mig handlar det också om att bli just vuxen för sin egen skull. Alltså det, jag får bli min egen förebild. Mm. Så har det lite blivit för mig. Att jag är den jag umgås mest med. Och då kan man väl ändå försöka ha en ganska härlig dialog med sig själv.
Det kan bli så jävla tråkigt annars.
Ja, men det är hemskt. Alltså det, jag tycker verkligen det. Men för att svara på din fråga så jag vet inte, inte vad jag kan komma på att jag haft någon förebild så. Mer än min pappa då.
Vad har du för relation till så här mansnormen då? Eller så här machokulturen? Eller så här, hur en man... Inte hur en man ska vara, men du vet alla de där bitarna som är ganska stereotypiska.
Alltså gud. Jag har aldrig gillat så här macho. Det har jag aldrig tyckt om. Alltså skryta om att man har legat med folk. Eller du vet, det har aldrig varit bekväm i de rummen.
Nej.
Tyvärr.
Hur är det i... ett stängt rum där det bara är en massa snubbar. Jag kommer ju tyvärr aldrig få uppleva det. Men hur är det? Skulle du säga, du är bara en person. Men ändå så här, en inblick i dina stängda mansrum.
Ja, men jag tror alltså, jag har ju själv inte... Alltså jag själv har aldrig gillat det här. Skrika, gapiga liksom. Den biten är inte jag i kontakt med så. Så jag har inte själv upplevt det på samma sätt. För jag tror att jag har... Mina kompisar som jag umgås med är inte heller så.
Nej.
Så att jag vet inte, jag har inte riktigt stött på det. Alltså jag har ju spelat hockey och sånt, men jag tyckte inte det var så då heller. Utan jag tyckte det var ganska trevligt. Alltså, vi hade roligt och skoj. Och sen klart, det var kanske grabbestämning och så, men det gjorde mig inte så mycket.
Nej.
Det var ganska roligt.
Vad skulle du säga är den största liksom fördomen i eller vad är den största fördomen som människor har om dig? Tror du? Eller som du får höra?
Men många tror nog att jag ska vara lite så här burdus och brysk, tror jag.
Att du är Leif?
Ja, men lite så.
Ja.
Det är många som närmar sig Alfred först för att liksom hälsa och man märker det på yngre, att de är lite mer skraj för mig. Och det tror jag har att göra med det, att de kanske tror att jag är lite mer brysk liksom.
Mm.
Men det är jag ju inte.
Nej, alltså du ger absolut inte ett sånt intryck.
Nej, det var bra. Vilken tur.
Nej, det är väldigt lite Leif och de karaktärsdragen över den personen som sitter här.
Ja.
Men i... Alltså du är också uppvuxen norröver ju.
Mm.
Vad tog du med dig framför allt när du flyttade söderut?
Alltså fy fan, allt.
Ja.
Alltså jag är sån... Jag kommer från Jokkmokk och Norrland om man vill säga så. Jag är sån jävla patriot. Alltså allt som kommer därifrån är jag så här, ja.
Ja.
Jag tog med mig allt.
Längtar du hem?
Ja gud ja, många gånger.
Kommer du flytta hem?
Alltså det vet jag aldrig, jag ska aldrig säga aldrig, men det är ju det att det är långt bort. Mm. Alltså det är ju över 100 mil härifrån. Och kanske inte så här, så länge jag jobbar med det jag gör just nu så tror jag inte att jag kommer flytta hem.
Nej.
Men min enda dröm jag har är att ha en stuga i skogen. Men jag tror inte den blir där uppe.
Man vill kanske kunna åka dit över en helg och känna att det inte är liksom enormt mycket restid.
Ja, exakt. Mm.
Men vad tar du mest med dig från hemifrån?
Nej, men det
om vi
är
lite konkreta.
Ja, men om vi är lite konkreta. Nej, men jag har ju alltid liksom, eller jag har insett att jag har en jäkla kärlek till liksom glesbygd. Och jag tycker den är ganska lik över hela vart man än kommer ifrån. Men just den här värmen och kärleken jag känner när jag åker hem till Jokkmokk. Alltså, dörren står alltid öppen. Det spelar ingen roll om jag är borta i 10 år eller 30 år. Så är dörren öppen, tar en kopp kaffe, slår dig ner. Det är någonting som jag verkligen tar med mig. Och känner mig väldigt trygg i att jag är lite så själv. Att knacka någon på och så är välkommen in. Och det är liksom inte så här, jag är inte så hispig av mig. Utan det är någonting med det där som jag... Det skulle vara jobbigt att göra det här.
Skulle det?
Ja, men alltså, jag skulle inte vilja boka in så mycket träffar och möten här som jag gör när jag är hemma.
Nej.
Alltså där är verkligen, man åker runt och hälsar på, dricker kaffe, träffar folk. Mm. Här blir det ganska omständigt med kollektivtrafik, köer, andra sidan stan, där.
Ja.
Så är det.
Vad tar du mer med det? Eller vad längtar du efter liksom, om man kopplar det hemifrån?
Ja, men sen är det ju naturen. Alltså skogen, fjällen, det är en natur som inte går och alltså man måste uppleva det.
Mm.
Det kan jag sakna så otroligt mycket. Det är liksom 5-10-tals mil innan man kommer till nästa samhälle och det hatade jag när jag var yngre. Alltså det här, jag ville bara till en storstad. Och nu vill jag tvärtom. Nu vill jag hitta en stuga där ingen annan är.
Ja.
Lite så. Så det är också någonting jag tar med mig. Och sen tar jag med mig allt sånt här med alltså, jag älskar renkött, pitepalt, liksom alla såna grejer tycker jag också om.
Mm. Och om man tar det tvärtom då, vad är det som du verkligen uppskattar med att bo och leva här?
Åh gud, det är också så mycket. Jag älskar att det finns så sjukt mycket god mat. Alltså, man är ganska anonym här, eller har varit i alla fall. Det var därför jag flyttade hit.
Mm, det gick ju jättebra.
Ja, det gick ju kanonbra. Men, jag älskar Stockholm också. Alltså, det finns så extremt mycket fint här. Alltså, det är en otroligt fin stad och det är mycket naturområden här omkring. Man kan gå till, det är mycket parker. Man kan gå och bada liksom 5 minuter från vart man än bor. Jag älskar Stockholm också. Men det är just det här utbudet av saker och ting. Alltså, man kan gå på någon liten spelning eller gå ut och äta vilken mat man vill och så.
Och då har jag en annan fråga kopplat till det här med att jag sa att bygga karaktärer i huvudet. Hur ser du, för du sa att när du hade ditt där uppvaknande så var det som att du såg dig själv utifrån lite grann. Men i vardagen, hur ser det ut i din värld? Alltså,
i skallen.
Ja.
Alltså det är förvånansvärt tyst.
Är det?
Ja, det är det.
Hur då? Alltså, okej, bra fråga. Hur är det tyst?
Men jag vet inte. Nej, men jag vet att så här, närstående till mig brukar störa sig ganska mycket på... Vi brukar fråga så här, vad tänker du på exakt just nu?
Ja.
Ofta har jag ingen... Jag vet inte, jag tänker inte så mycket. Eller när vi har gjort någonting så får jag frågan, vad tyckte du eller tänkte du om det där?
Ja.
Och jag tänker inte så... jävla mycket tror jag. Alltså jag tror det är ganska tyst. Jag håller inte på med så här köpslå med mig själv eller jag försöker inte liksom vara så mycket uppe i huvudet. Tänker
gå med på feeling?
Ja, men lite så.
Ja.
Så att jag vet inte hur det är. Det är skönt att vara i mitt huvud. Det är ganska tyst där numera.
Och då, okej, då måste jag såklart fråga hur var det innan?
Oj, jättestökigt.
På vilket sätt?
Oj, fy fan. Ja, det är natt och dag. Alltså det var planering. Alltså planera, allt ska planeras. Allt ska hållas koll på.
Mm.
Allt ska sättas etikett på. Är det bra eller dåligt? Vad tänker alla andra om mig? Hur ser jag ut? Vet jag vad jag håller på med? Snart kommer alla avslöja mig att jag är en jävla sopa. Alltså konstant dialog om allt sånt, ska jag säga. Ja.
Men ändå sjukt att det har liksom ändå, som du beskriver, från, jag förstår att det kanske inte var liksom en sekund, men att det ändå gick ganska snabbt från det ena till det andra.
Ja. Ja, nej, men det gick väldigt snabbt. Sen har det ju inte alltid bara varit konstant så, utan just då hände det väldigt snabbt och så fick jag en känsla för att okej, det går att ha det så här också.
Mm.
Och då blir det, tror jag, det är det som blir den här livslånga resan. Alltså att, för det fanns också en tid när efter det här uppvaknande, vad man nu ska kalla det, jag använde det ordet, men så kom det också en period när jag började känna, oj, nu försvinner den här närvaron, eller vad man ska kalla det. Och då ville jag hitta tillbaka till den. Och då går jag upp i huvudet igen och liksom försöker läsa böcker, jag försöker förstå det med hjärnan.
Just det.
Och då drar jag mig bara ännu längre bort. Och då hade jag säkert ett år där jag liksom så här, okej, jag försökte liksom, jag måste meditera ännu mer. Då blir nästan min nya identitet den spirituella.
Och då blir det en prestation i det också.
Ja, och en jakt igen. Mm. Nu har jag bara jakten bytt från liksom lägenhet, pengar och en flickvän till att liksom hitta det där igen.
Mm.
Och då är man tillbaka. Alltså det är bara bytt skepnad. Det är samma sak. Det är uppe i huvudet igen. Och letar och adderar. Vad behöver jag addera mer av? Måste jag göra mindre av det här och mer av det här för att det här ska gå? Så att det var en period där det höll på också. Så ja, fick man lära sig att...
Vad var det som triggade det då? Som gjorde att du liksom först fick den här känslan och sen började tappa lite kontakten med det?
Det tror jag har att göra med att man kommer hem, man ska bo i en storstad, man ska jobba, man ska bidra till samhället, man ska ha pengar och mat på bordet, man ska fungera i en relation, man ska vara en bra kompis. Alltså då måste man vara med där också. Och då tror jag att det är därav försvann det. Eller det försvinner inte, utan det är mer att jag går upp mitt huvud igen, ska jag säga. Det försvinner aldrig, men det är att jag tror att det försvinner och så vill jag addera någonting för att ta mig tillbaka dit. Och så tänker jag att idag ser jag lite så på livet. Det är balans. Det här är vad balans är. Balans är inte att man har en rak linje, utan balans är, ibland är jag uppe i mitt huvud för jag måste jobba en del. Ibland är jag i mitt hjärta eller min kropp och kan vara väldigt närvarande, och sen kommer jag upp i huvudet igen och så närvarande.
Mm.
Det går lite så hela tiden.
Det finns någon slags uppfattning om att så här, balans är typ ett någonting man får. Mm. Och sen börjar check på den, då har vi det då. Så, det var det jag klarat. Och då är det ju så, det är ju så motsägelsefullt, men ändå det man strävar efter. Så jag ska bara uppnå balans, sen är det klart.
Mm.
Och försöka prestera fram det, vilket är här ganska svårt och omöjligt.
Ja, jättesvårt.
Men du sa att du också tänkte på så här, hur du såg ut och så. Vad har du för relation till liksom utseende och yta och liksom hela den biten?
Ja, alltså det är... Jag tycker det är kul att handla kläder ibland. Och såklart så bryr jag ju mig om mitt yttre. Det gör jag ju, men det är inte... Det är mest för att det är kul bara. Mm. Det är inte så negativt som det var förut, utan... Idag är jag väldigt tacksam att jag kanske kan köpa de här skorna eller kläderna jag vill ha. Men jag köper dem inte för att de ska göra mig lyckligare eller för att de kommer ge mig någonting. Utan det är bara för skojs skull. Och jag har en ganska hälsosam relation till mitt utseende. Jag ser ut som jag gör. Och, ja,
det. Men det var inte så innan då? Vad jagade du då i kopplat till utseendet? Är det?
Ja, men det var nog bara en tanke om att jag skulle vilja se bättre ut. Alltså rent kroppsligt. Alltså ha...
superkroppen.
Som ja, jag hade liksom jättegärna haft den värsta jävla fitness crossfit-kroppen. Men det var jobbigt.
Torso.
Ja, men för fan, det, gå på gymmet 4 gånger i veckan, 5 gånger i veckan, det tyckte jag inte var så kul.
Nej.
Men jag drömde ändå om att ha den. Jag tänkte ändå att ja, men de som har den, de är i alla fall lyckliga. De mår ju bättre än vad jag gör.
Vad tänker du om det nu då?
Jag tror det är rent... Det är bra att träna, men återigen, om du tror att det är det som kommer göra dig lycklig, så visst, testa, men jag tror du kommer köra fast där också. Jag tror verkligen det. Och jag, idag jag tränar mer än vad jag någonsin har gjort i hela mitt liv nu för tiden. Men det har att göra med att jag mår bra av det, jag sover bättre, jag tycker jag har väldigt mycket tid, och liksom träning passar bra in där, att liksom stärka kroppen. Jag har haft ont i ryggen och knäna, och det vill jag inte ha. Och då är träning jättebra. Det är fantastiskt. Men det är inte att liksom, om 3 månader så ska jag se ut som någon jävla grekisk gud.
Nej.
Nej.
Men det är ändå lätt att fastna liksom i alla de här idealen och normerna som finns. Just också kring så här utseende och sånt. Och man pratar ganska mycket om att ja, men så här kvinnor som nu, det var väl, vad heter hon? Kendall Jenner, som fick väldigt mycket kritik för någon bild hon hade lagt ut. Så det pratar mycket om kvinnors liksom skönhetsideal och sådär. Inte så kanske lika mycket om männens skönhetsideal, eller?
Nej, jag tror, alltså vi kanske inte pratar om det, men jag menar, vi som killar har ju också med oss liksom från kafétidningar, snyggt uppklädda framgångsrika män med liksom de här kläderna för flera tusentals kronor. Jag vet själv att jag satt och kollade på de här när jag var yngre och sa fan, den där jackan kostar 7000 och wow, han har verkligen gjort det. Och sen tror jag också på sociala medier idag att man matas med ja, men kroppar och träning. Jag vet så här, jag följer massa träningskonton och då blir det någon algoritm där som helt plötsligt börjar mata mig med sånt. Så här, det bara är där. Och jag tror att det är svårt för, helst när man är ung, att sortera bort vad är riktigt och vad är viktigt och vad betyder saker och ting och så. Tror jag.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Så kan du känna att det är skönt att inte vara tonåring med sociala medier? Att slippa vara 11, 12, 13 på väg in i tonåren och ha liksom Instagram, TikTok i handen?
Ja. Ja, men det tror jag. Jag har så svårt att se vad det här ska landa i med TikTok och alla sociala medier och sånt. Men Jag tror att det är svårt som ung att växa upp med det. Det är väldigt snabbt. Allting går väldigt snabbt och man matas med väldigt mycket information. Vilket jag tror inte är jättebra. Faktiskt.
Vad är din relation till Instagram? För du har ju snart 300 000 följare.
Ja.
Och liksom vad är Instagram för dig?
Ja, men idag är det ju såklart ett skyltfönster för mig själv. Alltså när jag gör en ny serie eller släpper en ny säsong av till exempel Leif och Billy, så är det ett jättebra forum att dela det man gör och så. Och sen är det ett jättebra för att hitta inspiration. Alltså till, ja, men typ sådana här vi pratar om, spirituella grejer. Det finns andra spirituella människor man kan titta på. Eller om man vill träning eller vad det kan vara. Så är det ett väldigt bra redskap till det. Så det är väl det jag använder det till idag, tror jag. Kolla på saker som inspirerar mig och så.
Mm.
Men det har inte alltid varit så. Alltså när jag var yngre så var det ju... Var det att göra en Instagram-karriär. Där det skulle upp ett klipp om dagen och hela den karusellen.
Mm.
Så att det har jag, denna Instagram har betytt olika saker för mig i olika tillfällen i livet.
Och just med så här jobb och karriär, för det har också ändrats ganska mycket. Men hur ser liksom en arbetsvecka ut för dig? Eller hur ser ditt arbetsår ut?
Mm. Ja, jag har ju tidigare varit anställd på ett produktionsbolag. Och då var jag ju där varje dag. Men nu är jag frilansande och startar eget bolag. Så det är lite nytt för mig just nu hur det ser ut. Men det går ju liksom i... Att göra en tv-serie går ju ganska långa bågar. Utan det är, först ska man planera upp det, sen ska den skrivas. Sen ska det vara förproduktion och sen ska man spela in den och skådespela. Och sen ska den efterbearbetas.
Och du är med i alla steg hela vägen?
Jag är med fram till efterbearbetningen skulle jag säga.
Mm.
Och där har jag inte jättemycket att göra. Men då är det ju, som nu har jag varit i en manusperiod, då är det liksom att sitta och skriva. Och då kliver jag upp 1-7, sätter mig, skriver till kanske 10, sen käkar jag lite frukost och skriver jag fram till lunch och så sen skriver jag en timme eller två efter lunch. Sen är det slut.
Mm.
Jag har lärt mig hur min kreativitet fungerar. Den funkar fram till 3 typ. Sen brukar det vara, behöver en paus och sen kan man fortsätta på kvällen om det är så. Men det är väl hur min närmsta tid har sett ut. Och nu är det en liten paus. Och då håller jag på med lite annat som hamnar på efterkälken. Vi var med i Mello här precis. Och ja, men lite andra grejer som jag gör. Och sen väntar jag bara på att förproduktionen ska dra igång. Och då går jag in som, ja, vad ska man säga, som regissör då. Och castar och vi bryter ner manus och kollar locations och sånt.
Mm.
Mm. Så det är väl, alla dagar är lite olika och så.
Och hur långt är det från att säga okej, ja, nu ska vi dra igång en till säsong till att den faktiskt blir, ja, inte på tv då, men liksom att den är färdig i efterbearbetning och allting?
Ja, du, det tar nästan ett halvår, skulle jag säga. Ja, ungefär ett halvår.
Och hur liksom, får du loss den här kreativiteten? När du bara sitter och skriver och plöjer i flera timmar varje dag. Bara nu, ja, det är bara att börja. Kom igen nu. Vad ska jag liksom hitta på här? Hur funkar din process i det?
Ja, men min process, för att jag ska kunna sitta och skriva så måste jag ha gjort ett förarbete där jag vet vad jag ska göra. Alltså, jag vet att det är väldigt olika. En del säger att de vill inte ha något förarbete. De vill bara sätta sig och så får de se vad som händer. Och för mig är det lite tvärtom. Att jag vill verkligen att man sätter sig ett gäng bollar eller idéer, skriver ner dem, så här, plottar upp dem. Det här ska göras. Och sen då, när jag vet exakt vart jag är på väg, då kan jag sätta mig och vara kreativ inom de ramarna, så att säga.
Just det.
Så för mig krävs det tydlighet och framåtdriv och att veta så här, okej, dit ska jag. Och sen inom de ramarna kan jag vara väldigt kreativ. Och sen älskar jag också det bästa, förutom att spela in och skådespela, skulle jag säga, är just det här när man sitter och bollar.
Mm.
Alltså man bara kastar ur sig idéer. Det är det roligaste av allt.
Och om du fastnar i det där då? Vad har du för metoder? Börjar säga, nej, nu var det tyst. Nu får jag inte ur någonting.
Ah,
och det håller på i 3 dagar.
Ja, men gud.
Allt är skit.
Ja, ja, det händer ju. Alltså, ja, men jag försöker, det är så svårt. Jag vet inte, jag har inget bra så här tips på hur man tar sig därifrån. Men det, mycket handlar ju då om att i min kreativitet så är det jag själv som ofta bygger upp ett motstånd kring det. Mm. Och det har ju ofta att göra med att jag kör fast när det finns en tidsram att hålla sig till. Att på torsdag då ska jag lämna in 2 avsnitt, liksom plottade avsnitt. Och så känner jag att oj, nu börjar det sticka iväg här. Då kommer jag, när tiden kommer in och gör mig stressad, då försvinner kreativiteten.
Så du går inte igång på att en deadline kommer närmare och närmare?
Okay. Nej, jag hatar det.
Så då är du mer en sån som, så här, om du får, så nu har du en månad på dig, då börjar du skriva direkt för att kunna använda hela månaden?
Ja, absolut. Ja, gud. Jag börjar inte sitta och göra något annat och typ väntar in i det sista, utan jag börjar direkt.
Ja.
Och jag vill inte ha, jag vet, jag hade en projektledare som kom in med ett Excel-dokument på en timeline. Som var så här kan vi se hur vi... Jag sa, ta bort den. Jag kan inte se den. För det, jag vet inte vad det är, men jag gillar det inte.
Så du ska ändå, liksom, du behöver ändå vissa ramar, då kan du vara sjukt kreativ. Men du får ändå inte vara liksom för styrt. För då där, det är en jävla balans.
Ja, men det är ju det. Och jag tror också, jag menar, jag har inte hållit på med det här så länge heller. Så jag lär mig ju hela tiden nytt och ser hur fungerar jag och hur fungerar det här med kreativitet. Vad funkar och inte? Så för mig är det ganska nytt. Mm. Så jag håller väl också på att utveckla de här verktygen. Men sen handlar det mycket om så här, ibland när man kör fast att så här, nej men okej, sätt dig bara och gör det. Skriv bara. Kör du fast med, du kommer inte på med nya idéer, sätt dig och skriv bara. Så kanske det kommer något. Eller så läser man ett gammalt manus. Eller så, jag brukar ibland läsa andras manus. Alltså ladda hem typ manus från en långfilm. Läs det.
Mm.
Hur skriver de? Vad har de för liksom metoder och lite teknik? Kolla på serier. Liksom. Ja, det finns massa sätt att knäcka där. Men jag tror mycket handlar om att inte bli stressad och bygga upp den här pressen. För då tror jag det blir bara jobbigt.
Mm. Men, och sen när man jobbar med humor, hur lång tid tog det för dig att skilja på, alltså, du behöver inte alltid vara rolig i alla sammanhang?
Mm.
Eller finns det den förväntan för att man, att dels från andra, kan man kanske också från dig själv, eller?
Ja, nej, men andra, det finns säkert andra som förväntar sig det. Men det tänker jag är deras ansvar.
Ja.
Lite så. Men jag har inte...
Har du aldrig känt så?
Jo, det har jag. Mm. Absolut. Och det var ju fruktansvärt jobbigt. Alltså... Ja, gud, både privat och liksom när man kommer på jobb. Att så här, jag förväntar folk sig att jag ska vara rolig nu.
Alltså här man, kommer roliga timmar automatiskt, varsågod, kör.
Ja, och du vet, men jag kan vara med om det idag också. Att man är på någon inspelning utan att säga något namn. Men att så här, men fan, kan inte du vara lite, lite mer energisk som Leif typ?
Mm.
Nej. Det kan jag. Alltså jag är, det här är jag. Du får det. Liksom, that's it.
Men vadå, om du ska vara dig själv i något sammanhang på en inspelning och då vill de ha mer som din karaktär.
Mm.
Ja, det är ju intressant.
Ja, men det händer. Ja. Och jag tänker, när det hände sist så var det så här, nej, jag är så här. That's it. Mm. Och jag tänker inte vara något annat. Nej. Men när jag var yngre, bara för 6 år sedan, så hade jag nog tyckt det här var skitjobbigt.
Mm.
Och så hade jag gått backstage eller på toan och funderat så här, okej, nu får jag... Oj, vad ska jag säga här nu? Eller hur är jag rolig och vad ska jag göra? Lite så. Men jag tänker idag så skiljer jag så mycket på vad det jag gör är och vem jag är. Det är helt olika saker. Vilket jag inte gjorde på samma sätt för. Då var jag det jag gjorde och så. Men så är det inte idag.
Alltså, det där är ju någonting som väldigt många kämpar med. Alltså, just att man är väldigt så här, prestationsbaserad i hur man så här, värderar sig själv och sätter sitt värde och så. Och finns det någonting som du bara kan dela med dig av? Eller som, om man känner igen sig i det du beskriver från förut. Mm. I, så, men vad Har du något tips eller någonting som man kan så här, ta till sig av? Alltså, om man känner igen det, vad kan man göra? Skulle du säga?
Alltså jag tycker det är väldigt befriande med att det är ingen som bryr sig.
Mm.
Alltså folk har fullt upp med sig själv.
Ja.
Och när jag var yngre, då kunde jag med krökt rygg och tänka liksom, fan, det är ingen som bryr sig. Alltså med så här, jag tyckte det var så jobbigt, ingen bryr sig. Idag tycker jag, fan, det är ingen som bryr sig. Alltså det är befriande.
Ja.
Det är ingen som bryr sig om ett avsnitt inte är så bra. Eller om jag gjorde något halvtaskigt där. Eller du vet så här, det är ingen som bryr sig. Och folk glömmer.
Mm.
Alltså, det är bara att gå vidare och ha kul. Alltså, jag tycker det är så viktigt att man får fan inte glömma att njuta av resan. Alltså, det måste vara kul.
Mm.
Vad man än gör. Jag tror att så här, även om man sett så tjubuss, liksom, man ska genom stan, fan, ha kul. Ha ett race med dig själv eller någonting. Alltså, du ska inte köra ihjäl folk, men det går att ha kul i det mesta. Det handlar bara om att avdramatisera det man gör och få lite distans till det.
Mm.
Och jag är så här, jag vet inte, om 5 år, jag kanske jobbar som meditationslärare. Ingen aning. Men det blir så det är fine. Alltså, jag tror det mycket handlar också om att släppa kontrollen med liksom, man vet inte slutresultatet. Försök inte lista ut det heller, utan ha kul, gör det du tycker är roligt. Försök hitta din grej och dig själv. Mm. Och sen, ingen som bryr sig.
Nej. Det blir väldigt lätt blodigt allvar. Just det som vi också pratar om, att bli vuxen. Så blir det rätt liksom, jag har några kompisar som alltid refererar till att bli vuxen är så, det är så allvarstyngt. Och det är så tungt att bära att vara vuxen. Och det är så jävla tråkigt att bära. Jag vill inte vara vuxen, för det är så tråkigt. De bara, jo, jag förstår vad du säger. Och absolut, jag håller med till viss mån. Men vem har bestämt att det ska vara så?
Mm.
Man börjar befria sig själv från den där skiten.
Ja, det är, alltså jag tycker folk många gånger är ganska hård på sig själv.
Mm.
Liksom,
oerhört.
Ja, lägger så jävla stort ansvar på sig själv och på liksom folk runt omkring sig. Så här, fan, vad fan. Det är inte så. Det är inte så farligt. Det är inte så. Vi är bara här en liten sekund av liksom.
Mm.
Det blinkar bara till sen. Sen är det slut.
Vad tror du händer då?
Jag tror bara att...
Ska du säga att det blir svart nu?
Nej.
Nej.
Nej, men jag vet inte vad som händer. Jag har ingen aning. Men tänk att man försvinner ut i rymden. Eller jag har ingen aning. Men jag tror inte att man så här... Jag vet inte vad jag tror. Men jag tror inte bara det blir, eller ja, det blir svart när människokroppen blir svart. Alltså den återgår ju till rent till naturen och liksom den grejen. Sen, jag vet inte, det kanske bara blir svart. Men jag tycker det är ganska skönt också.
Gud, när man säger så att det blir bara svart, då blir jag kan inte acceptera det.
Nej, vad känner du då? Att det blir svart?
Ja, men jag blir så här, kom igen, hur rimligt är det? Hur stort är universum?
Ja.
Och det här med att vi är den enda planeten som har liv.
Ja, det tror jag.
Orimligt.
Inte. Ja, det tror jag inte på. Nej, men jag tror ju så mycket på att det bara... Alltså, allt hänger ihop, tänker jag.
Ja.
Alltså, allt liv...
Alltså då allt liv mellan alla andra planeter också som vi inte känner till.
Nej, det vet jag inte, men jag tänker på allt så här, moderjord eller vad man nu ska säga, hela planeten vi bor på, allt hänger ihop. Alltså, jag ser inte mig själv som en, jag har ett liv, utan jag är ett liv, alltså jag är liv. Och tänk på många år av evolution och liksom cykler av tid som har gått för att jag ska få ha den här upplevelsen.
Mm.
Att sitta här med dig, prata med de här stämbanden, känna det jag känner och se solen här utanför. Det är en ynnest som jag är så tacksam för. Men jag tror också att det sättet att se på det, så känner jag mig så lugn och trygg att så här, men allt hänger bara ihop. Alltså jag kanske försvinner, min hjärna och min liksom, den här upplevelsen försvinner, men det lever kvar på något vis i det andra som finns här.
Kan man översätta det som att man förstår att man är jävligt liten i det stora hela, och det är ganska befriande?
Ja,
Ja.
Man är ju minimalisk. Alltså det är så, man är så liten så det finns inte.
Är inte liksom en av livets största fiender, apropå att ta sig själv på för stort allvar, men också liksom att man tar hela livet på för stort allvar, så att det blir den här, alltså att man blir liksom tyngd av hela grejen, så att man glömmer att vara i det som du pratar om.
Mm.
För då är det som att man hela tiden också är på väg bort ifrån sig själv.
Ja, men jag tror att det är jakten hela tiden. Alltså det är också så lätt för mig att sitta och säga det här nu.
Mm.
Alltså, åh, det är, sluta jaga saker och ting, liksom försök leva här och nu. Medan jag själv, det var inte lika lätt att säga det när jag faktiskt behövde pengar till hyra eller jag behövde en bostad. För det är inte alla som har det så privilegiet som mig att liksom, jag har det gott ställt och jag har ett jättebra liv så. Och då är det kanske lättare för mig att sitta och luta mig tillbaka och säga att ja, men sluta jag grejerna, för jag behöver kanske inte fundera på när får jag mat på bordet.
Mm.
Så det finns faktiskt den delen också där man har basala liksom saker som måste finnas för att man ska kunna känna sig trygg överhuvudtaget.
Mm.
Och det får man heller inte glömma, att det är inte bara lätt heller att vara människa. Det är väldigt många som har det svårt också, tror jag.
Gud ja, perspektiv.
Ja.
Tycker du att det förs nyanserade resonemang i sociala medier? Apropå perspektiv.
Alltså nej, det skulle jag väl inte säga. Alltså jag är inte så bra koll på vad som sägs och skrivs heller. Men jag tycker ofta så här, både från offentliga personer eller ja, media. Det är sällan man pratar om sånt här. Alltså närvaro eller liksom var ju sånt som jag tycker är viktigt i livet. Som jag önskar att jag fick lära mig i skolan. Så här, vem är jag?
Mm.
Varför känner jag så här? Vad är trygghet och vad är kärlek? Det skulle jag behövt när jag var 12 till liksom 16. Mer än någonsin. Inte lära mig så här att jag måste ha ett visst yrke för att få pengarna så jag kan köpa den där bilen.
Mm. Nej.
Det är ganska irrelevant, tycker jag.
Okej, men kan du beskriva hur du ser på det då? Vad är, beskriv trygghet, kärlek och närvaro. Alltså separat, vad de, liksom, hur du idag, där du är, beskriver och relaterar till dem.
Ja, men de går ju, de blir ju en och samma för mig egentligen. Och det är det som är grejen, att så här, jag upplever kärlek, närvaro och trygghet som just den här grejen som vi pratar om, närvaro eller medvetande.
Mm.
Att när jag stillar allt uppe i mitt huvud och det blir tyst, så upplever jag en sinnesfrid. Det jag kan, jag väljer att säga att jag kan vara i mitt hjärta istället.
Mm.
Och där är det bara tryggt. Det är bara kärlek. Och närvaro. Och det är det som är jag. Och det är det jag tror är så viktigt att landa. För mig handlar meditation till exempel. Så det handlar om att komma hem till det. För det är det som är jag.
Mm.
Det andra är bara korta impulser och tankar och saker som ska tyckas eller så. Förstår du vad jag menar?
Ja. Absolut.
Så det är egentligen samma grej, ska jag säga.
Vi lär oss, eller vi fostras ju att vara extremt mycket i huvudet.
Mm.
Och typ att mota bort magkänslan eller intuitionen eller liksom alla de här sakerna som inte är liksom ett rätt och riktigt eller går att ta på eller ett facit. Det är väl kanske det som man hade behövt lära sig betydligt mer.
Ja, men
att vara i sin kropp.
Ja, men verkligen. Alltså stilla sinnet ibland och se vad som finns där när det är tyst och när du, för det är också, jag vet att många som jag pratar med säger, men jag kan inte meditera för jag är inte sån, eller
alltså redan där som är inne på prestation och så här,
ja,
har bestämt sig och så har man ju stängt allting där.
Ja, nej, men jag återigen, det är alla, vi alla är det, tror jag, alltså eller det passar. Vi är så.
Mm.
Alltså, vi måste ibland stilla sinnet och bli närvarande för att få uppleva liksom något annat än liksom vara fast i skallen.
Mm.
Tror jag. Och jag vet inte, jag själv har väl liksom, jag vet att min en på ett sånt här meditationsretreat som jag var på, så sa han som höll i den som väldigt bra grej att som jag själv kunde applicera på hur jag har levt förut. Alltså att med min hjärna så tänker jag, men jag måste göra det här och det här och det här och det här och dit och dit. Och så landar jag någonstans och inser att fuck, det här var fel.
Mm.
Jag landade i något destruktivt, jag har gjort någon illa eller gjort mig själv illa. Och han sa att där måste man föra in något nytt. Man kan inte lösa, jag har tagit mig dit med hjärnan.
Mm.
Och då sa han, man kan inte lösa problemet med problemet.
Just det.
Om jag då har tagit mig dit och sen försöker jag med hjärnan igen då, okej, hur löser jag det här nu? Mm. Okej, då börjar man addera ännu mer grejer eller ta bort. Det måste vara si eller så för att det här ska funka. Och han sa att man kan inte lösa problemet med problemet. Man måste tillföra något nytt. Och det blev för mig det här med meditation och bli närvarande. Att försöka få in något nytt i mitt liv. I sådana här situationer där man kan bryta mönster. Istället för att bara återupprepa dem i nya miljöer istället.
Klokt. Och om man försöker lösa problemet med problemet så blir det som att man också stångar i huvudet väggen hela tiden. För att då blir man bara ännu mer stressad och så ser man inte klart och så blir det bara värre.
Mm.
Det blir som en snöbollseffekt. Mm. Det var fint.
Ja, men verkligen.
Väldigt,
jag
väldigt
gillar
fint.
Det, som fasen.
Okej, innan vi avrundar, en fråga som jag ställer till alla mina gäster. Fritolkning.
Ja.
Men säg inte Instagram och sociala medier, för det säger alla först. Vi tar bort den,
ja, den
ur ekvationen. Vad är inte som det ser ut?
Jag skulle säga allt.
Ja, ja, det får man säga.
Ja, men jag tycker ingenting är som det ser ut.
Utveckla.
Nej, men alltså, ja, men alltså allting det, när man var yngre så trodde man att alla vuxna, de vet vad som är rätt. Det, nej, så är det inte. Skolan lär ut en allt som är rätt. Nej, så är det inte. Utan inget är som det ser ut. Ta reda på det själv istället. Vad som är viktigt. Det är bara man själv som vet vad som är på riktigt för en själv. Och vad alla andra säger och vad allt annat säger behöver inte nödvändigtvis stämma. Tycker jag.
Japp. Jag bara, ja. Jag har ingenting att tillägga. Det är skitbra.
Ja, bra.
Ja. Men ja. Vad vill du säga som avslutning? Om man har lyssnat på det här, vad hoppas du att man tar med sig?
Ja, men jag hoppas man vågar utmana sig själv lite grann och kanske testa meditation.
Mm.
Det är ett jättebra sätt att liksom, ja, bli lite mer närvarande och checka ut från huvudet ibland.
Ja.
Sen finns det säkert andra sätt också, men det är det jag använder mig av och det funkar jättebra. Så det vore kul om någon ville prova det.
Mm. Och man kan följa dig i sociala medier på två ställen ju. Det kanske man inte vet. Du har ju ditt. Vill du berätta om ditt andra konto?
Ja, just det. Jag har ett konto som heter Klaus Gorans.
Ja.
Ja, det har jag. Och där lägger jag väl ut, tanken var att jag skulle fotografera där och lägga ut grejer. Men det har blivit lite att jag lägger ut lite mer privata saker, kanske. Mm. Det är ut skogen eller ja, typ meditera eller bada kallt.
Så där får man ju se den här sidan av dig som vi har pratat om nu ganska mycket.
Ja.
På ett annat sätt.
Ja, det får man. Lite mer, faktiskt.
På den andra så är det mer boxbollen i bara överkropp och ett roligt kroppsspråk.
Ja, exakt. Och lay for Billy. Massa lay for Billy.
Exakt, framförallt det. Ja. När kommer nästa nya säsong?
Vi sänder en ny säsong nu som håller på. Och sen den andra vet jag inte. Vi har inte fått någon sändningsdatum, men jag ska tippa på hösten kanske.
Mm. Vad tror du att du kommer göra efter lay for Billy? När, om det är så att det är dags för den att gå i graven. Mm. Eller du känner sig, nu är jag färdig med det här. Vad tror du kommer efter?
Ja, men jag vill göra, innan Leif och Bill går i graven, så vill vi göra live show med Leif och Bill. Åka runt.
Fan, vad roligt.
Jättekul. Och träffa folk.
Ja.
Som inte bara är siffror i någon jävla tv-tablå, utan att man faktiskt åker ut och träffar folk och får ha lite live-reaktioner på det man gör.
Mm.
Det är det. Och sen vill jag göra andra serier och sånt.
Har du någon drömkaraktär som du liksom filar på eller som redan bor i dig eller så?
Ja, det finns en som jag hoppas kommer bli någonting. Ja.
Kan du säga något karaktärsdrag för den?
Han har barnasinnet kvar, så mycket kan jag säga. Han har fastnat i åldern lite grann.
Hur gammal är han i siffra? Men ja,
han är väl som mig kanske, för de börjar närma sig 40.
Men vänta nu, du är 35.
Jag börjar närma mig 40.
Och du ser på, du är 35?
Ja.
Men du säger ändå att jag börjar närma mig 40.
Ja, det gör man ju. Eller jag gör ju det. Ja, jag är närmare 40 än 30.
Det var ändå en intressant approach. 35, alltså, du hade också kunnat sagt det 35 punkt. För att du har inte riktigt gått över den där.
Ja, jag börjar förbereda mig mentalt. 40-årskris.
Ja. Det är inne i gubbrocken nu nästan.
Ja, visst.
Ja, men det är bra. Mm. Okej, så han är alltså 35, närmar sig 40. Mm. Och befinner sig någonstans i mental...
Ja, mental ålder 15 kanske.
Underbart. Ja. Det ser vi fram emot. Är det också en SVT-produktion, tror jag?
Det får vi se. Mm-hmm. Det vet jag inte. Men jag vill göra mer drama och humor och lära mig allt möjligt så länge jag tycker det är kul. Så det, vi får se vad det blir.
Spännande. Mm. Tack så jättemycket för att du ville komma hit. Det
Tack.
Var väldigt, väldigt intressant.
Ja, vad härligt. Tack för att jag fick komma. Hoppas det inte blev för flummigt att folk...
Ja, men det är väl underbart. Det är väl det enda man vill ha nu för tiden.
Ja, härligt. Ja,
ja.
Det är bra.
Tack för att du bjöd på alla de här insikterna och den här sidan.
Tack.
Hej då! Och ni får jättegärna lämna recensioner av podden. Ni får jättegärna prenumerera på podden. Och berätta vilka ni vill ska gästa. För att hela podden bygger ju faktiskt på att jag har intressanta människor som gästar. Så att vi kan få de här ofiltrerade samtalen. Så jag tar tacksamt emot er. Alla era önskemål.
En podd från Aller Media.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.